CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet, men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Klockan är 11. Välkomna hit.
Och det är tack vare att vi har samlat i ladorna under de goda tiderna.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet.
Alla de verktyg som Riksbanken kan använda, de står till förfogande.
Jag heter Gunnar Harjus.
Jag heter Jakob Bursell.
Och jag heter Åsa Secker.
Hela det belopp som vi nu ställer till förfogande, 500 miljarder.
Och det som är bra är ju att vi nu har ekonomiska muskler att kunna göra det här tack vare att vi har sparat i ladorna.
I kristider så gäller det att samla trupperna, jag har hört.
Ett litet rum utan visir.
Ja, och utan AC.
Vi gör vårt bästa. Så här, de senaste veckorna så har det pratats väldigt mycket om två saker. Lador och paket.
Mm. Sverige är ju då på väg in i, eller kanske mitt i, en ekonomisk kris. Kort beskrivet så kan man säga att följande saker har hänt. Corona har kommit och folk stannar hemma från jobbet på grund av det här. Vilket gör att det inte finns någon särskild efterfrågan på saker, samtidigt som det egentligen inte finns något direkt utbud av saker heller, eftersom att väldigt många så här varuströmmar och transportströmmar har slutat, så att ingen bygger bilar, eller det finns ingenting att bygga bilar med, för att de här grejerna till bilarna, de kom från Kina och de har också stängt ner.
Och det här kanske inte allt som har hänt, eller med säkerhet så är det inte allt som har hänt.
Nej.
Och vi kommer kunna fördjupa oss det längre fram i kommande avsnitt. Massa kugghjul i ekonomin har stannat. Och det som ska få de här kugghjulen att börja snurra igen, har vi lärt oss då, det är ju paket och så är det lador.
Den 13 mars, det är alltså nästan två veckor sedan, så lanserade Riksbanken ett stödpaket på 500 miljarder kronor. Tre dagar senare, den 16 mars, så lanserade de ett till på 300 miljarder kronor. Och senare samma dag, den 16, så kommer också regeringens krispaket på upp till 300 miljarder. Totalt så handlar det alltså om 1100 miljarder kronor.
Ja. Pengar! Det här låter ju helt sjukt, tycker jag. Alltså vadå 1100 miljarder? I vanliga fall brukar det vara så här utdragna riksdagsdebatter om skattesänkningar eller satsningar som kanske kostar 5 miljarder. Eller så här hela jobbskattavdragen. Alla sex jobbskattavdrag kostar typ 100 miljarder. Och nu så bara hostar vi fram 1100 miljarder på tre dagar. Så vi och väldigt många andra, gissar vi, undrar såklart, hur är det här möjligt? Så, Magdalena Andersson, hur är det här möjligt?
Det är precis för sådana här situationer som det har varit viktigt för mig som finansminister att spara i ladorna.
Det här sånt, ekot ska sägas inte loss. Det låter ganska rimligt, vi har sparat massor med pengar under lång tid. Nu behöver vi pengarna och då bara tömmer vi ladorna.
Och alla vet ju att det inte finns några alltså, faktiska, fysiska lador fyllda med kontanter, eller hur?
Alltså någonstans långt ut på den sörmländska landsbygden så finns det fem lador fyllda med guld. Och det är bara Magdalena Andersson som har nyckeln till de här ladorna.
Det räcker ju inte. Nej. Det är 50 lador.
50 lador fyllda med guld.
Nej, men det här är ju en metafor. Men vad är det en metafor för? Alltså vad betyder egentligen ladorna? Vad innehåller egentligen ett krispaket? Alltså hur kan man sjösätta ett krispaket så här snabbt? Och vad är det tänkt att de här paketen ska göra egentligen? Det
finns helt enkelt väldigt många frågor kring både den här ladtömningsaktiviteten som pågår och Riksbanken så kallade kris- eller stödpaket.
Mm. Och det vi ska försöka göra idag är helt enkelt att reda ut de här frågorna. Vad fan är en lada för någonting? Hur mycket pengar rymmer en lada? Var kommer pengarna ifrån? Varför tömmer vi ladorna och ger dem till bankerna? Varför vill bankerna inte ha pengarna? Kan vi trycka pengar och fylla ladorna igen? Och den eviga frågan, vad betyder att stödköpa statspapper?
allt du inte vågat fråga om krispaket och lador fyllda med pengar efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP Pensionsbolaget och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man hade kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen. Så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Så bara för tydlighetens skull här då, idag ska vi gå igenom de olika krispaketen som Riksbanken har lanserat och komma in lite på det som regeringen har lanserat.
Det här är ju olika typer av paket. Alltså det ena, det är från Riksbanken, det är ju en penningpolitisk lösning. Det från regeringen är ju en finanspolitisk lösning. Och då kanske man undrar, vad är vad?
Precis. Penningpolitik, det är ju generellt sett saker som har att göra med... Alltså det är sånt som Riksbanken håller på med.
Ja.
Hur mycket pengar finns i samhället, hur hög inflationstakten och vad är räntorna?
Mm.
Och finanspolitik, det är skatter och utgifter från staten.
Precis. Hur mycket ska olika personer och företag betala i skatt och vad ska vi lägga pengarna på?
Det är finanspolitiken, exakt. Och det är den som Magdalena Andersson sitter på. Penningpolitiken, den ansvarar alltså Riksbanken för.
Mm, och det är Riksbanken vi ska börja med. 3:30 på eftermiddagen, torsdagen den 12 mars, så är den översta rubriken på DNs startsida: Stockholmsbörsen rasar med 10%. Läget är kanske inte superstabilt. En halvtimme senare, klockan 16, så har Riksbankens direktion samlats i ett mötesrum i Riksbankens lokaler på Brunkebergstorg i Stockholm. De har liksom det här jättestora, mörka, svarta stenblocket till byggnad som man liksom bara går förbi och bara tänker, vad pågår där inne?
Det som pågår är att läget är pressat.
Ja, och det som pågår är att man har möte med direktionen. Det är sex personer. Det är Stefan Ingves som är ordförande. Och sen så är det ett gäng andra personer där. Olika avdelningschefer i Riksbanken. Och en av dem heter Fredrik Wallin. Han inleder mötet med att berätta precis hur mycket allting har skitit sig på de olika marknaderna.
Det han säger är att många marknaders funktionssätt har nu försämrats. Det är ju ett fint sätt att säga att allt har skitit sig.
Ja, och sen försöker de komma på vad Riksbanken kan göra. Och när mötet är slut så har de bestämt tre saker. Att Riksbanken ska låna ut 500 miljarder kronor till bankerna. Att man ska berätta det här i ett pressmeddelande som ska skickas ut klockan 09.30 fredagen den 13 mars. Och att protokollet från det här mötet ska publiceras samtidigt som pressmeddelandet går ut och att vi ska kunna läsa ifrån det.
Då uppstår många frågor. Ja. Två stycken i synnerhet.
Ja, var kommer pengarna ifrån?
Och varför ska man ge dem till bankerna?
Mm. Och för att förstå de här sakerna så måste man lite så förstå vad Riksbanken egentligen är. Och vill man förstå vad Riksbanken egentligen är, då pratar man med David Westin. Eller hur, David?
Ja, jag jobbar med att försöka tänka på hur penningpolitiken ska utformas. Helt enkelt.
Lite mer officiellt så jobbar David på Riksbankens forskningsenhet och forskar om penningpolitik.
Känd också från Kapitalet, han var med i höstas och förklarade hur man i teorin skulle kunna bygga en centralbank från grunden.
Avsnitt 146 om någon känner sig sugen.
Yes. Och nu ska han då försöka förklara för oss var Riksbanken får 500 miljarder ifrån.
Och där kan man säga att det är svårt att förstå om man inte har tänkt på de här sakerna. Men egentligen är det ganska lätt.
Vilket, vill jag varna för, är en sanning med viss modifikation.
Och då är det så att varje bank som Riksbanken gör affärer med har ett konto hos Riksbanken. Och det kontot kan man tänka på som deras lönekonto i någon mening. Det är liksom det konto de betalar sina räkningar mellan varandra från. Precis som du och jag har ett lönekonto där vi betalar våra räkningar.
Så i princip så är det så här. Åsa, vi säger att vi har Handelsbanken båda två, för det har vi. Och då är det liksom inga problem att föra över pengar mellan dig och mig. Du köper min lägenhet.
Skulle aldrig göra, men kul.
Du betalar med 1 miljon.
Billigt.
Det är verkligen billigt. Och så löser Handelsbanken det. För de pengarna finns redan liksom i Handelsbankens banksystem. Vi har båda konton på Handelsbanken. Men du tröttnar omedelbart på min lägenhet.
Lätt hänt, man vill ju bo i Hägersten.
Ja, och så säljer du vidare den till Jakob.
Mm.
Och du, Jakob, har Nordea, säger vi. Och då blir det plötsligt problem. För du har ju då inget konto på Handelsbanken. Du har ju på Nordea. Och Nordea, de har inte heller något konto på Handelsbanken, vet du. Men både Handelsbanken och Nordea har ett konto på
Riksbanken.
Precis. De här kontorna kallas för rikskonton. Och det är de här kontorna som David Westin pratar om. Och för att Handelsbanken inte kan föra över pengar till Nordea tar de 1 miljon riksbankspengar, alltså pengar som finns på de här rikskontorna, tar de pengarna och så skickar de det till Nordeas rikskonto. Boom!
Då gäller det att man har pengar på sitt riksbankskonto, annars så faller alltihopa.
Precis. Och det är det som Riksbanken vill se till att alla andra vanliga banker har. För har man inte det så går man under. Och det är ingen bra, det hör man ju, det är ingen bra. Så i vanliga fall, om Handelsbanken behöver fylla på sitt rikskonto för att man är rädd att man inte har den här miljonen att föra över till Jakob, då går man till Riksbanken och så säger man: hej, här är ett värdepapper av något slag, en obligation oftast, köp den av oss. Och så säger Riksbanken okej, och så sätter de in pengar på deras rikskonto.
Och de där pengarna, de kommer inte någonstans ifrån. Utan man kan säga att vi byter finansiella tillgångar med varandra. Vi får en statsobligation, bankerna får en fordran på Riksbanken. Det vill säga likvida medel på sina rikskonton.
Och när David säger att de inte kommer någonstans ifrån, alltså vad betyder det? Vad då kommer ingenstans ifrån?
Man kan tänka på det som ett Excel-ark. Om man vill göra en liten, om man vill se det framför sig. Liksom. Tänk på ett Excel-ark där det finns en cell i varje, för varje bank. Om du vill ändra på det saldot, då ändrar du i den cellen. Ökar den lite grann.
Med andra ord, Riksbanken kan skapa pengar från tomma intet. De öppnar sina datorer, de skriver in 500 miljarder till Handelsbanken, trycker på enter. Och puff, så finns de här pengarna på Handelsbankens rikskonto.
Så länge de får någonting i utbyte i alla fall.
Ja.
En obligation.
Ja, precis.
Men alltså, i det här läget har inte bankerna sålt någonting. De ska ju få låna 500 miljarder. Funkar det annorlunda då, eller?
Alltså, egentligen inte.
Om bankerna vill delta i det här, då säger de till oss till exempel: vi vill låna 100 miljarder. Då sätter vi in 100 miljarder på deras konto. Och för att de ska få det så måste de lämna säkerheter. Och vad är säkerheter för någonting? Jo, de har olika typer av finansiella tillgångar som de redan har på sin balansräkning som de ger till Riksbanken under en begränsad tid. Och det är inte samma sak som att vi köper den här tillgången.
Kort förklarat, som bank så har du då massa tillgångar. Det vanligaste du har är ju typ skulder. Säg att någon är skyldig Handelsbanken 100 miljarder och så får du 3% ränta på det här lånet. Då tar du det här pappret där det står Gunnar är skyldig Handelsbanken 100 miljarder med 3% ränta. Och så ger du det till Riksbanken och så får Handelsbanken då 100 miljarder på sitt rikskonto. Skillnaden mot det vi pratade om tidigare, det är att du som bank fortfarande får de här 3% ränta från mig. Alltså du får liksom, du har fortfarande effekten av det här pappret, även om liksom Riksbanken har det som säkerhet. Alltså, skulle Handelsbanken inte kunna betala tillbaka de här 100 miljarderna, då får Riksbanken behålla det här pappret där det står att någon är skyldig en 100 miljarder med 3% ränta. Men det är liksom, de allt förfaller liksom.
Det är rätt trassligt det här, men kan man jämföra med en pant?
Ja, det är en pant typ.
Alltså när man köper en lägenhet så gör man det i utbyte mot att man pantsätter sin lägenhet hos banken. Men du som äger lägenheten får ju fortfarande värdeökningen på lägenheten eller värdeminskningen.
Och failar man att betala sina lån så tar ju banken lägenheten.
Exakt. Så behöver du låna de här pengarna, då tar du det här pappret med 100 miljarder. Riksbanken tar fram sitt Excel-ark, de skriver in 100 miljarder i en cell och så plötsligt så finns då de här 100 miljarderna.
Så mycket kortfattat, Riksbanken skapar då totalt 500 miljarder ur tomma intet och så erbjuder de det till bankerna?
Ja.
Men andra frågan då, varför vill man erbjuda det här till bankerna? Kan inte Riksbanken bara lösa det själva utan bankerna?
Man kan säga att man har outsourcat ganska mycket av samhällsekonomin till bankerna.
Det här är Andreas Cervenka.
Ekonomireporter på Dagens Industri ska tilläggas.
Exakt. Han har ju också skrivit två böcker. Den ena heter Vad är pengar? Den andra heter Vad gör en bank? Så man kan säga att han vet vad han pratar om när han säger att man har outsourcat samhällsekonomin till bankerna. För att förstå det så måste man liksom gå tillbaka till det här med hur man skapar pengar. David Westin på Riksbanken pratade om att de skapar pengar.
Ja, genom då att skriva in ettor och nollor i ett Excel-ark och trycka på enter.
Exakt. Det är ju bara en sorts pengar, alltså centralbankspengar. Vadå? Det finns väl bara en sorts pengar?
Vi har egentligen tre former av pengar i samhället.
Centralbankspengar är då en. Kontanter är väl en annan sort, får man anta, för att det är ju urpengarna på något sätt. Alltså mynten och sedlarna som det ju också bara är Riksbanken som får tillverka.
Ja, och sen finns det ju då en tredje variant. Pengar på bankkonton.
Och tittar man på pengar som vi använder, då är ju till 99% nu ungefär pengar på bankkonton.
Eftersom ingen i princip använder kontanter längre.
Exakt. Så att typ allt är bankkontopengar.
Och de tillkommer enbart när banker ger ut lån. Så bankerna, privata bankerna skapar nästan alla pengar i samhället. När du går till banken och lånar och får lånet beviljat, när de här pengarna ska betalas ut så hämtas inte de i något digitalt valv någonstans. Eller förs inte över från Olle som har satt in pengar förra veckan. Utan det är återigen tangentbordet och så enter och så får du 1 miljon.
Så när Riksbanken trollar fram 500 miljoner centralbankspengar med några knapptryckningar så måste de gå via bankerna om de vill att de här pengarna ska nå hela vägen fram.
Alltså hela vägen fram till alla företag som då har kämpit nu under coronakrisen.
Ja.
Det är bankerna som distribuerar pengar i samhället. Alla pengar i omlopp förutom då sedlar och mynt, det är via bankerna. Så det är därför man liksom vill sätta press på bankerna. Det man vill är ju att bankerna ska liksom vara lite bussiga. Att inte låta företag gå konkurs i onödan. Men det här är ju kanske lättare sagt än gjort.
Så Riksbanken kallar till presskonferens den 13 mars. De säger att de har fixat 500 miljarder. De vill att bankerna ska låna de här 500 miljarderna och låna ut dem till företag som har det jättejobbigt just nu. Men det visar sig snart att det finns ett problem med det här. För bankerna vill inte ha pengarna.
Vilket låter oerhört ointuitivt ändå.
Verkligen. Bankerna blir erbjudna 500 miljoner och de bara, jag tror vi skippar.
Och då tror jag väldigt många svenskar, när de läser de rubrikerna, frågar sig varför? Alltså varför vill inte bankerna ha typ jättebilliga pengar och låna ut dem till företag?
Men klart att om det här pågår under lång tid, bankerna måste ändå kunna se att om det här bolaget är livskraftigt bara det här vänder. Men om man inte ser någon vändning, då blir det nästan lite bortkastat att låna ut. Då är det ju nästan bättre i någon mening att gå i konkurs.
Pengar till ett bolag som ändå konkar, lite bortkastat, det får man ändå hålla med om. Det som händer när Riksbanken erbjuder de här pengarna och bankerna rynkar lite på näsan, det är ju i princip att det blir ett spel mellan staten och bankerna, kan man säga.
Och man kan lite grann säga att i goda tider så är bankerna väldigt självständiga och känner sig väldigt duktiga. I dåliga tider så vill de jättegärna ha hjälp av staten. Mm. Så att det är så här, när det blåser så blir kapitalisten väldigt snabbt socialist, kan man säga.
Och med det här upplägget, alltså att samhällsekonomin är så beroende av bankerna så att man liksom måste ha något slags skyddsnät runt dem.
Alltså att staten håller dem under armarna när allting skiter sig.
De är nästan någon slags semi-offentlig verksamhet. De skulle aldrig gå med på det själv. Men det är så jag skulle beskriva det. Vilket gör att det blir ett lite specialfall, tycker jag.
Och ser man på det på det sättet, att bankerna i princip är någon slags semi-offentlig verksamhet, som Andreas Cervenka tycker, alltså då borde man ju kunna ställa en del krav, kan man tycka.
Och vilket man också såg dyka upp i debatten, att folk tycker typ att ja, men hörni, bankerna, ni borde kanske ta de här 500 miljarder kronorna och bara göra som du blir tillsagda.
Det tycker ju Stefan Ingves och myndigheterna, absolut, det tror jag. De ska lyssna på vad vi säger. De själva tycker inte det. De tycker att, och det är kanske argument att vi klarar oss själva, vi är jätteduktiga och så vidare. Vi behöver inte den här hjälpen och sådär. Och vi är privata företag och vi har faktiskt fritt företag här i Sverige och så. Så att, det finns ju argument, absolut, på andra sidan. Mm. Men det blir den här dragkampen. Men i slutändan är det ju så att skulle bankerna vara på väg att gå under, då kommer staten vara där och hjälpa dem.
Mm, för vi har inte råd med det.
Nej, man har inte råd med bankkrascher. Banker kan man jämföra lite grann med kärnkraftverk. Att det liksom blir härdsmälta, då blir det verkligen katastrof i ekonomin.
Så man ska sammanfatta det här då. Eftersom att samhällsekonomin är uppbyggd som den är, nämligen att de pengarna som vi vanliga dödliga medborgare använder, det är pengar som bara de privata bankerna kan tillverka genom utlåning, så måste Riksbanken gå via bankerna om de vill erbjuda lån till alla de här stackars kämpande företagen nu som strider för sin överlevnad.
Mm. Men bankerna var inte svinsugna på det här, för de tycker att de klarar sig bra själva. Och har dessutom ingen lust att låna ut pengar till företag som ändå kommer konka.
Exakt. De gav väl i alla fall delvis med sig till slut, i och för sig, när Riksbanken hade strösslat det här erbjudandet lite till. För att när Riksbanken hade sin första auktion den 20 mars på 100 miljarder, då kom det ändå in anbud på 60 miljarder. Och så ska det hållas 4 sådana här auktioner till då, mellan 27 mars och 17 april. Så vi får väl se hur mycket bankerna nappar i slutändan.
Mm. Okej, men de här lånen, det är ju bara ena delen. Och om vi ska vara ärliga, den lite lättare delen. Sen finns det en annan del också.
Här är Ekots sena nyheter. Riksbanken lanserar ytterligare ett åtgärdspaket för att motverka effekterna på ekonomin av coronavirusets spridning. Det gäller bland annat ytterligare köp av värdepapper för upp till 300 miljarder kronor.
Vad det betyder att Riksbanken köper värdepapper för 300 miljarder efter det här. Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck. Och det har alla
jag
människor.
Jag med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd, Marknaden, daterad 25 mars, om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder,
ja,
eller hur sliten skulle kunna vara. Sådär.
Ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se Alltså karlamuseet.se.
karlamuseet.se. Stort tack till Karla.
Tack! I mitten av mars så är det fullskalig panik i ekonomin i Sverige och hela världen. Det som händer är att hela restaurangnäringen klappar ihop och börsen faller som en sten.
Någon slags liksom finansiell kollaps är på gång här.
Ja. Men på måndagen då, den 16 mars, så kablar Riksbanken ut sin andra stora nyhet. Tänkte att någon kanske vill läsa ur Riksbankens pressmeddelande.
Jag trodde aldrig du skulle fråga. Man skriver att man ska utöka köpen av värdepapper med upp till 300 miljarder svenska kronor i år. Köpen kommer vid behov innefatta såväl stats- som kommun- och bostadsobligationer. Närmare detaljer kommer att beslutas av direktionen inom kort. Köpen av statsobligationer inleds omgående.
Glasklart.
Men det är det här som är så intressant med centralbanker. De spelar en helt central roll i våra liv. Alltså, de har haft större betydelse för oss än de flesta politiska besluten som vi har sett.
Mm.
Men inte ens i vanliga fall så vet ju folk vad de håller på med. Och sen när det blir kris, då blir kommunikationen helt obegriplig.
Ja, alltså man förstår ju att köpa värdepapper betyder att man ska köpa värdepapper. Vad det nu är. Men man förstår ju liksom inte varför. Så här, orsak och verkan, allting faller. Alltså köp vi värdepapper. Gud vad rimligt.
Ja. Ja, det finns ett par människor i alla fall som vet varför det här pågår, varifrån pengarna kommer och så vidare. En sån person är Karin Haraldsson.
Och jag kom direkt från universitetet, så det här är mitt första jobb. Och idag undrar jag varför jag sitter här, för att det är ju total krasch liksom. Åh, gud.
Karin är faktiskt på sitt första jobb, men hon började också på Landebo Fonder 2001. Så det måste bara vara ett väldigt trevligt ställe att jobba på. Idag så sköter de 4 stycken fonder.
Träffa mycket bolag, det är ju jätteviktigt. Vi brukar inte vilja investera innan vi har träffat bolagen. Så att, det är ju det man gör en stor del av dagen. Är att bestämma vilka emissioner ska vi vara med i.
Och här kommer en viktig grej, jag tror att det är viktigt, som jag har lärt mig. Media rapporterar ju om alla enorma börsfall som inträffar. Och restauranger som går i konkurs och hotell som ser personal och så. Men ska man hitta epicentrum för den här krisen, då är inte det restaurangbranschen eller aktiemarknaden, utan det är i obligationsmarknaden.
Alltså sen finanskrisen så har det blivit en populär finansieringsform ändå, för att bankerna vill ju inte låna ut lika mycket till företagen längre.
Är det faktarutaläge här eller?
Åsa, vill du börja?
Absolut. En obligation är ju ett lån. En statsobligation är ett lån som en stat tar. En företagsobligation är ett lån som ett företag tar. Mm. Det är inte konstigt än så.
Nej.
Nej. Och de tar lånen genom att ge ut en obligation. Så säg att vi skulle behöva låna 5 miljoner i 5 år. Då tar vi fram ett papper och så skriver vi: den som håller det här pappret om 5 år har rätt att få 5 miljoner kronor av Monopolmedia.
Och sen säljer vi det här pappret, alltså obligationen, till vem som helst som vill köpa för 5 miljoner.
Ja. Och i den riktiga världen så är vem som helst inte sällan försäkringsbolag, pensionsfonder som förvaltar pengar med väldigt långa tidshorisonter.
Mm.
Men också sådana som Karin Haraldsson. Svenskarna hade vid årsskiftet runt 500 miljarder i olika räntefonder. De här räntefonderna investerar då spararnas pengar i obligationer som stater och företag ger ut. Tänk på det som en fysisk portfölj med massa papper i, där det står att folk skyller dig pengar. Och ska man köpa in sig i de portföljerna?
Mm. Det här kallar man för en fond, och det är en sån fond som Karin förvaltar.
Ja. Det speciella med såna obligationer är att när ett företag då, som exempelvis Monopolmedia, när man väl har lånat upp pengar och sålt av pappret på marknaden, då kan den här obligationen köpas och säljas hit och dit, precis som en aktie. Och under tiden så betalar vi som har lånat pengarna, Monopolmedia då, ränta till den som råkar ha obligationen för stunden.
Och sen när 5 år har gått så betalar vi tillbaka allting.
Ja, alltså det tar aldrig mindre än en halvtimme att förklara vad en obligation är.
Men vad är det som har hänt nu då? Alltså med obligationsmarknaden?
Ja, alla vet att vi har haft låga räntor i samhället under lång tid. Och det här gäller ju även obligationslån. Så räntan på de här obligationerna har blivit lägre och lägre och lägre. Precis som att börsen har stigit högre och högre och högre.
Alltså man skulle kunna säga att bågen spänns hårdare och hårdare. Alltså mer och mer pengar har lånats ut till lägre och lägre ränta. Och mer pengar hamnar på börsen. Så att fallhöjden i det här läget blir väldigt hög.
Precis. Tills det dyker upp någonting som heter corona, som pågår liksom långt bort på nästan jorden. Karin Haraldsson och resten av finansmarknaden och alla människor överlag tänker att ja, men det här drabbar kanske inte oss. Men sen till slut då, så trillar poletten ner.
Det är värre än vad vi har trott. Det kommer in jättemycket säljare i företagsobligationer och i företagsobligationsfonder som fick marknaden att packa ihop faktiskt. Det gick jättefort. Så här fort har jag aldrig varit med om att det har gått. Så allt det här har egentligen hänt under en månad.
Det blev panik.
Ja. Man måste nästan illustrera det här, tror jag.
In the late 70s, banking wasn't a job you went into to make large sums of money. It was a fucking snooze.
Ni har sett Big Short kanske?
Ja.
Det här är då ur öppningsscenen med Jared Bennett.
And if banking was boring, then the bond department at the bank was straight up comatose. We all know about bonds. You give them to your snot-nosed kid when he turns 15. Maybe when he's 30 he makes 100 bucks. Boring.
Grejen med obligationer, det är ju att de inte rör på sig. Det är själva poängen. Obligationer anses vara säkra, stabila och skittråkiga. En vanlig dag så ligger obligationspriserna typ still.
Nej, men då snackar vi alltså punkter. Så att en obligation kan röra sig 0,1%. Rör den sig 1%, då är det jättemycket i vår värld.
De låg still fram tills nu då, i mars.
Mm. Det finns något som heter iTrax Crossover. Och det är då ett index som alla i den här världen tittar på hela dagarna. Och som lite förenklat följer prisutvecklingen på obligationer.
Om det vanligtvis inte händer någonting med obligationer så händer det vanligtvis inte så mycket med det här indexet heller.
Nej, det här indexet har pendlat lite försiktigt upp och ner under de senaste åren. Men generellt sett legat på historiskt låga nivåer. Sen kom corona och då hände det här. Visa upp en graf här.
Åh, jävlar!
Ja. Det är ju den klassiska hockeyklubban.
Ja, det är en riktig hockeyklubba verkligen.
Den ligger ner och sen sticker den.
Det har varit spikrak i flera månader och sen bara... Puff.
Det här strecket som vi ser, det betyder att hela världen plötsligt paniksäljer företagsobligationer. Det finns ju en lurig grej med obligationer som vi borde nämna här, eller kanske borde nämnt tidigare. Priset på en obligation och räntan, det är i princip två sidor av samma mynt.
Alltså, superförenklat så är det så här. Om du köper en obligation, alltså lånar ut pengar, så är då tanken att du ska få tillbaka 100% av dina pengar. Men priset på obligationen är kanske 98. Och då innebär att räntan du kommer få är mellanskillnaden mellan 98 och 100. Alltså 2.
Exakt. Så det som händer när hela världen då säljer de här obligationerna i panik, det är att priset på obligationerna faller och då går räntorna samtidigt upp.
Ett bolag med hög kreditvärdighet som Castellum, Nibe eller Volvo till exempel, så de handlade kanske på 1% innan i kupong då, innan det här hände, och i dagsläget kanske man får 3%, och det slår otroligt mycket på obligationskursen beroende på vilken löptid den har.
Det lustiga är att allting i den här marknaden låter så otroligt odramatiskt. Alltså den här kupongen, räntan då, i sådana här stora välskötta bolag som Volvo, den kanske gick från 1-3%. Men det låter inte så farligt.
Nej.
Men grovt förenklat då, om lånet är på 3 år, då kanske det blir 3% gånger 3, och då innebär det att priset på obligationerna faller med typ 9%.
Och 9% nedgång i obligationsmarknaden är liksom unheard of panik.
det är ren panik. Och den här paniken leder till att folk börjar ta ut pengar från räntefonder, och det tvingar ju då fonderna att sälja ännu mer obligationer. Så det blir som en så här självfyllande, ett självspelande piano.
Då finns det inte så många liksom naturliga köpare. Det är ju treasuries och pensionsbolagen, men de sitter ju också och väntar på att kurserna ska falla ännu mer innan de kanske kan gå in och köpa billigt.
Så marknaden för företagsobligationer har kollapsat. En grej man kan sitta och undra då är ju: varför är det här ett problem som Riksbanken måste lösa? Kan inte Karin lösa det här?
Exakt, och det här undrade jag också. Och grejen är då att jättemånga stora företag har lånat väldigt, väldigt mycket pengar de senaste åren genom att ge ut såna här obligationer. De här lånen kan ha en löptid på några år och sen ska de återbetalas ju. De förfaller, säger man. Men det betyder inte att bolagen inte behöver de här pengarna.
Så de måste ta ett nytt lån då?
Precis, alltså obligationsmarknaden är lite som... Kommer du ihåg när man spelar Super Mario och man hoppar från platta till platta, och så varje gång man liksom landar på en platta så bara löses den upp under fötterna?
Man faller ner i avgrunden om man inte kan komma till nästa platta fort nog.
Precis, du måste ersätta det gamla lånet med ett nytt.
Mm.
Men den här gången så är räntan plötsligt mycket högre.
Om ett bolag nu ska komma och ha ett förfall och då så vill man emittera nya obligationer, då finns det ju ingen köpare riktigt där som har likviditet att gå in och och vara med och refinansiera det här lånet. Så att i dagsläget så tror jag bolagen har ganska svårt att refinansiera sina förfall.
Och det är det här då slutligen som allting kokar ner till. När inte den här obligationsmarknaden fungerar som den ska, då kan inte företagen låna pengar, och utan lånen så går företagen omkull.
Annars då måste man ju gå till banken, och jag tror inte bankerna står där och kan ta hela det behovet som finns för refinansiering. Så därför måste ju Riksbanken gå in och stödja marknaden och köpa företagsobligationer också. Och nu har vi ju inte sett vad de kommer göra, och de har inte börjat, men vi väntar med spänning, för det klockan tickar nu.
Och då är vi tillbaka hos Riksbanken och det här Excel-arket med ettor och nollor.
Och Riksbanken skapar alltså pengar ur tomma intet, som vi sa innan. Så först skapar de här 500 miljarderna som de vill låna ut till bankerna. Och sen skapar de 300 miljarder till. Och för de pengarna så köper de obligationer för att marknaden ska fungera och för att företag ska kunna låna pengar. För kan de inte det så kraschar allt.
Ja, precis. Då stannar allt.
Dels handlar om det här att få ut likviditet på marknaderna. Så att man vill i de här turbulenta tiderna att det ska finnas mycket likviditet på marknaden. Ett sätt att få ut den likviditeten är att köpa tillgångar direkt. Därför att då kommer vi att sätta in den här likviditeten på bankernas konton. Så att för det fall till exempel där bankerna inte vill använda sig av den här 500 miljarders alternativet som vi pratade om tidigare. Då genom direkta köp av sådana här statspapper, då ser vi till att det ändå kommer ut den här typen av likviditet direkt på marknaden. Så det kan vara ett skäl.
Det här är ju David Westin på Riksbanken igen. Han som tidigare förklarade var man får 500 miljarder ifrån. Nu ska han berätta hur man köper obligationer för 300 miljarder.
Och vad säger han då?
Ja, men det han säger är att det inte finns tillräckligt många som kan köpa obligationer. Lite det vi varit inne på. Alltså ingen vill köpa statsobligationer, ingen vill köpa de här företagsobligationerna. Marknaden är helt enkelt illikvid, vilket inte är kanon, för då stiger räntorna. Allt det där vi sa innan, det säger han också händer.
Jag tror vi summerade det som allt kraschar.
Allt kraschar. Och det man hoppas på då, det är att man ska kunna göra marknaden mer likvid genom att säga att vi köper det här. Vi liksom, nu finns det en budgivare som kan köpa alla de här obligationerna. Och det ska då göra resten av marknaden tryggare för att de vet att någon kan köpa dem. Och det ska också då trycka ner räntan. Och man köper inte bara så här statsobligationer och kommunobligationer som är som statsobligation fast det är en kommun som är ute. Man köper också något som heter säkerställda obligationer, vilket är en samling av massa bostadslån som bankerna kan sälja för att finansiera sin verksamhet.
Och när man gör det så känner sig alla tryggare?
Typ.
Så vi talar om i de finansiella nyhetssystemen att nu kommer Riksbanken att köpa vissa typer av finansiella tillgångar. Det enklaste exemplet är till exempel då statsobligationer. Då talar Riksbanken om att vi kommer att köpa obligationsnummer X och Y. Och då finns det bara 10 stycken statsobligationer för närvarande ungefär att tala om då, i stora volymer som är utestående. Då talar Riksbanken om att vi kommer att köpa de här 2 obligationsnumren. Och vi kommer att köpa till en volym av 10 miljarder till exempel. Och sen erbjuder man då bankerna att komma in med bud, så att säga omvända försäljningsbud i våra auktioner. Så bankerna lägger in i de här systemen, vi vill sälja 2 miljarder av den obligationen till det här priset. Och sen så baserat på den budgivningen så väljer Riksbanken vilka bud som man tilldelar. Och svårare än så är det inte.
Och när man har köpt 2 miljarder av en obligation så får bankerna de här pengarna på sitt rikskonto, vilket gör att de inte kommer kunder, vilket är bra då. För om en bank går under så blir allting jättejobbigt.
Plus då att bankerna inte kommer vara rädda för att köpa obligationer nästa vecka, för de vet att Riksbanken kommer kunna köpa dem. Alltså det finns en psykologisk effekt där.
Och då behöver liksom inte kommuner och företag heller vara lika rädda för att ge ut sina obligationer, alltså låna pengar för att finansiera någonting. Och det är liksom det som då Riksbanken tänker att de kan hjälpa till med här. Bidra med likviditet.
Kanon. Bra jobbat Riksbanken.
Ja.
Men om vi går tillbaka till ursprungsproblemet här, som ju är att folk sitter ju hemma, PGA, det springer omkring ett livsfarligt virus där ute. Det måste man hålla sig borta ifrån. Man är hemma, man konsumerar inte, man går inte till jobbet. Mm. Alltså allt har ju stannat upp. Och det problemet löser ju inte Riksbanken med det här.
Nej.
Man tror att problemet är mer fundamentalt ekonomiskt. Säg att man tror att det är ett litet företag som faktiskt nu inte får någon efterfrågan på 3 månader. Och att det gör att det här företaget har jättestora problem. Det kommer att gå i konkurs om det inte får någon hjälp. Då är ju inte lösningen att det ska få låna på 3 månaders tid pengar från Riksbanken. För då måste de fortfarande betala tillbaka de här lånen när verksamheten startar upp igen, och det kanske blir omöjligt. Utan där är ju då problemet istället mer finanspolitiskt. Och det är därför Magdalena Andersson och regeringen har gått ut med de här stödpaketen på ett antal hundra miljarder, som mer handlar om den typen av stöd som inte kommer bara att bli lån.
Vilket för oss tillbaka till...
Ladorna!
Äntligen.
Var ligger ladorna?
Ja, men ladorna, de finns ju inte, vad vi slagit fast. Det är liksom de metaforiska ladorna som finns.
Och det är väldigt mycket tack vare den innovationskraften och det jobbskapandet som Sverige nu har mycket goda resurser och möjligheter att agera. Vår statsskuld är låg, och det är i situationen så som den styrkan ska nyttjas.
Emil Källström för Centern är det här på presskonferensen där det här presenterades. Det var väldigt viktigt för alla partier att få säga varsin grej. Det här är inte heller första presskonferensen med första stödpaketet, men de har ju sagt ungefär samma sak varje gång, och det är att ladorna är i gott skick.
Men det han säger är ju då att ladorna i själva verket är statsskuld.
Ja, alltså ladorna är kanske inte fulla så mycket som de är tomma på statsskuld, om man kan uttrycka så.
De är inte fulla med pengar, de är tomma på statsskuld, exakt. Ja.
Sverige har liksom inte råd att bara hosta upp 300 miljarder från ingenstans och slopa karensdagar och slopa arbetsgivaravgifter och ersätta permitteringslöner och sånt. Alltså de pengarna finns inte på en hög någonstans. Det finns inte någon budget heller.
Nej.
Så vi som land, vi gör då ett underskott.
Mm. Då vet ju då trogna lyssnare av kapitalet att budgetunderskott leder till statsskuld. Vi behöver alltså låna de här pengarna från någon. Och det får vi då inte göra om vi redan har lånat så här 100% av BNP. Men nu har vi då bara lånat 38% av BNP. Så att ladorna är då fulla eller liksom halvtomma på skuld.
Ja, och för att ta den ny skuld, då ska staten ge ut obligationer via Riksgälden, och de obligationerna köper banker, försäkringsbolag och sådana typer av aktörer. Och för att banken inte ska känna sig så rädda när de gör det här, så behövs det likviditet på marknaden. Och det är den här som Riksbanken hoppas kunna bidra med, genom att skapa nya pengar och pumpa in dem på marknaden genom att köpa obligationer. Alltså cirkeln i sluten.
Ja.
Och det var det som var summeringen, tror jag.
Ja, jag har det lite kvar, måste jag känna. En fråga som jag känner ganska uppbar är, okej, okay, men om vi inte gör det här, alltså jag anar att svaret kanske är, då går det inte skitbra, men liksom, vad händer om vi inte gör allt det här superkrångliga?
Jag ställer den här frågan till superpedagogiska Andreas Cervenka. Han pratar i det som vi hör snart egentligen om Europeiska centralbanken, men han skulle lika gärna kunna prata om Riksbanken eller vilken annan centralbank som helst. Vad som händer om man inte gör något?
Skulle man inte göra det? Man måste så här, vad händer om de så här, ja, men vi ångrar oss. Vi erbjuder inga krediter till bankerna. Inga stödköp av någonting. Ingenting. Vi har ångrat oss. Mm. Vi får höras. Då har det ju statskonkurser, seriekonkurser i banksektorn inom några veckor.
Vilket ju inte låter så härligt, måste jag erkänna. Och med det sagt, alltså ingen vet ju att det här kommer funka.
Men ganska många är ändå överens om att det inte vore så bra att inte göra någonting i alla fall.
Nej, allt är ovisst. Man får bara försöka navigera det här och hålla tummarna, be en bön kanske, eller bara försöka hantera den här känslan av oro som har i kroppen.
Vi har väl ett känslomässigt råd till våra lyssnare i alla fall.
Absolut. Man kan göra som Andreas Cervenka med sin oro.
Den försöker kapsla in i bröstet.
Ni har lyssnat på Kapitalet, som för ovanlighetens skull innehöll oss alla tre. Åsa Secker, Jakob Borssell, Gunnar Harjus. Vår eminenta ljudtekniker heter Kristoffer Krok. Han har också gjort musiken som vi hör nu. Eftersom att ingenting är som det brukar vara, så gjorde vi förra veckan något som vi aldrig har gjort förut. Vi släppte ett extra avsnitt. Mm. Nämligen hela intervjun med Andreas Cervenka. Så vill man förstå ännu lite mer av vad det som händer just nu, så rekommenderar vi att ni lyssnar på den. Den finns på exakt samma ställe som du hittade det här avsnittet. Och nu ska ni hänga kvar och lyssna vidare, för då får ni höra en intervju med Johannes Lindvall som pratar om svenska demokratins hälsotillstånd. Också aktuellt, känns det som. Kapitalet är tillbaka om en vecka som vanligt.
Hej då!
Hej då!